Härligt att få lovsjunga tillsammans. Nu så ska vi få lyssna, eller ni ska få lyssna, jag ska prata om apostlärningarna till jordens yttersta gräns heter den här serien. Och vi är liksom inne i del nummer 3. Vi började för ganska länge sedan, som du känner så här, bara, håller vi på att predika om apostlärningarna? Ja, och om man vill så kan man gå in på våran podd på Spotify eller på podcastappen och lyssna. Så har vi liksom snart fått ihop hela apostlärningarna. För idag ska jag predika om kapitel 21 och 22. Och jag har valt att kalla den här predikan att följa Jesus när det kostar, formar och förvandlar. För att följa Jesus, det kostar. Det formar och det förvandlar oss. Och vi kommer att följa med på när Paulus gör en väldigt spännande resa idag. Alltså det är nästan så här en actionrulle. Och ibland när jag läser Bibeln så försöker jag tänka mig liksom, hur såg det här ut? Vad var det som hände? Och det vill jag bjuda med er in i idag. Och för er som funderar så här bara, men Evelina har ju liksom inte predikat så mycket på senaste tiden. Och hon har knappt lett någon lovsång. Vad har hon hållit hus? Jo, jag har ju hängt jättemycket på söndagsskolan med barnen. Som idag är söndagsskola utan mig. Det känns helt ovant för mig nu. Och sen på fredagarna så predikar jag ju nästan alltid för ungdomarna. Men det känns extra kul idag att få predika för er. Om att följa Jesus på riktigt. Och jag tänkte vi ska försöka tänka oss in i en situation där vi liksom har sagt att jag vill följa Jesus på riktigt. Du försöker leva rätt. Du försöker visa kärlek. Du försöker stå upp för någonting gott. Men det kanske inte alltid blir som du har tänkt. Och jag vet inte om du har stött på det här. Men ibland så har jag funderat så här. Du kanske, man märker att liksom människor kanske drar sig undan. Eller de kanske inte pratar med dig om allting. Eller de kanske gör sig lite lustiga över dig. Och på jobbet kanske de viskar så här, bara, men det där är den som, hon som är kristen. Eller i skolan man kanske får den här stämpeln. Den där kristna i klassen. Eller kanske i sin egen familj. Eller liksom sin egen krets kanske man får höra så här, bara, men nu har det väl blivit lite väl extrem. Nu har det väl blivit lite väl religiöst. Du kan ju inte gå till kyrkan varje söndag och liksom så här. Du kan ju inte vara så där kristen. Så var det en gång för mig när jag var 13 år. Jag hade gått på tonårsbibelskola. Flahult hette det. Och för mig var det liksom så här. Jag hade gett mitt liv till Jesus på riktigt. Jag hade fått levla från barnatro till vuxentro. Och jag var liksom så här, Bibeln, det här är ju liksom grejen, det här ska vi göra. Så lite senare på sommaren så åkte jag ensam på Chili XL-läget. För det fanns typ inte så mycket ungdomar i min församling då. Så jag åkte helt ensam, men jag var så taggad på Jesus att jag bara, jag ska stå längst fram i lovsången, jag ska ha med min Bibel överallt. Och liksom, så fick jag lite kompisar som också var kristna från liksom lite andra kyrkor och så. Och sen så var det någon som sa till mig bara, men alltså Evelina, du är ju liksom lite väl kristen. Hörde jag, sa han till mig och jag bara, men jag har ju tagit det här på riktigt. Alltså jag var verkligen så här, jag var tänd. Jag kommer ihåg att jag åkte hem till min mamma efter det här läget och bara, vi måste berätta för alla om Jesus. Evelina 13 år, hon var taggad. Och då hörde jag en sån där kommentar, är inte du lite väl kristen nu? Och man kanske börjar undra så här bara, är det verkligen värt det att vara kristen? Är det verkligen värt det att vara den där som folk tänker, är hon så där eller är han så där? Varför känns det ibland som att det kanske kostar mer att följa Jesus än att inte göra det? Och de här tankarna tänkte jag då. Och jag tror att det är många som har känt så här. Jag tror inte man är ensam med de här tankarna. Och faktum är att Bibeln gång på gång visar att det kostar att följa Jesus. Och att den som följer Jesus får inte alltid applåder. Det händer faktiskt väldigt sällan, snarare tvärtom. Och Jesus sa själv, så här står det i Lukas 9 och 23. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Och det är inte en inbjudan till ett enkelt liv. Det är inte en inbjudan till liksom så här, en dans på rosor. Följ Jesus så kommer hela livet bli enkelt för dig. Utan det här är en inbjudan till ett liv som formar, förvandlar och ibland skaver. Och ibland kanske man blir den där som är lite utanför på grund av sin tro. Men det finns ändå något djupt meningsfullt med att leva för Jesus. Och vara helt överlåten tror jag. För det är då som tron blir fullt verklig. Och det är där vi upptäcker att Jag behöver inte vara perfekt. Jag behöver bara vara beredd att följa. Så nu när vi går in i Apostlagärningarna 21 och 22 så möter vi Paulus. En människa som verkligen levde här på riktigt. En lärjunge som inte bara talade tro utan han liksom bar tron i sin kropp. Precis som Jesus sa att det skulle göra här bokstavligen. Och den här berättelsen idag, den ställer frågor till oss som jag tänker är så här. Vad innebär det i våra liv att följa Jesus? Och vad kostar det att följa Jesus i våran stad, i vårat land och i våran värld idag, 2025? Och liksom den här frågan, kan man vara lärjunge på riktigt? När man kanske känner att man ibland knappt räcker till. Det är lite frågor som vi ska ha med oss in i den här predikan idag. Men först bara en snabb tillbakablick. Vad har hänt i Apostlagärningarna? Ganska mycket. Jesus har uppstått, pingsten har kommit, den första kyrkan har fötts i Jerusalem. Petrus har predikat, under har skett, tusentals av människor har kommit till tro och evangeliet har börjat spridas utanför gränserna. Och så då till Paulus, han som förföljde de kristna, som jagade dem, som dödade dem, men som möter Jesus på vägen till Damaskus. Hans liv vänds upp och ner. Han gör liksom en 360. Han blir en del av kyrkans liksom mission och han är en av de största missionärerna. Han reser runt till nya städer, till nya platser, till nya människor och berättar för dem om Jesus. Och sen så fortsätter han att coacha dem. Hörrni, så här, gör så här på ert ställe. Det här verkar funka i er stad. Jag känner ju er, så här funkar er församling. Och han stöter på nya städer, nya språk, nya kulturer och evangeliet sprids. Och Paulus är med och gör det här. Och nu så har han varit ute på sina resor. Han har varit ute på en vända, två vändor, tre vändor. Och han har sett Gud göra otroliga saker. Och nu är han på väg tillbaka till Jerusalem. Men det är inte bara glädje som väntar där, utan också fara. Och han fick verkligen se hur det var när det kostar. För att redan innan Paulus kommer fram till Jerusalem så vet han att den här gången kommer det vara lite annorlunda. Han vet vad som väntar. För överallt där han reser liksom fram så varnas han. De kristna säger så här, Paulus, res inte till Jerusalem nu. Alltså du kommer att bli liksom uthängd, hånad. Han varnas. Och i Tyrus så säger några lärjungar till honom att gå inte dit. De liksom bönfaller honom. Snälla Paulus, du kommer dö liksom. Och när han kommer till Caesarea så blir det ännu starkare. För att det är en profet som heter Agabus. Han tar Paulus bälte, liksom han tar ut liksom hans skärp. Alltså jag ser framför honom att han är så här riktigt dramatisk och bara snor hans bälte, binder sina egna händer och fötter och så säger han så här. Så säger en helig ande, på det här sättet ska judarna i Jerusalem binda den man som äger det här bältet och bara Paulus, och det är du. Och utlämna honom åt hedningarna. Och alla går runt och vädjar bara. Snälla Paulus, det är så till och med att de grät. De bara, åk inte till Jerusalem. Alltså det var verkligen dramatiskt. Och Lukas själv som har skrivit apostlarna, han var där. Och han liksom så här, det verkar som att det var riktigt så här hjärtskärande typ begravningsstämning. Du kommer dö, åk inte. Men Paulus, han är ju vid gott mod. Och han svarar, varför gråter ni och gör mig sorgsen? Jag är beredd att inte bara bli bunden utan att också dö i Jerusalem för Herren Jesu namn. Och det här tänker jag en kille, han är ju inte dum nu. Alltså han har ju rest runt och gjort det här. Det här är en kille med en kallelse och en kärlek. Och en övertygelse om att han ska tillbaka till Jerusalem för han upplever att Gud har sett det. Så han går ändå. För han vet att kallelsen, det är viktigare än säkerheten. Han går rakt in i den här stormen. Tron prövas. Så när Paulus kommer till Jerusalem, då blir han först varmt välkomnad av alla ledare och bara, hej Paulus, vi vet att du liksom, jag tänker mig att de bara liksom hade en middag och vad kul att du är här. Du är ett stort namn, känd kille. Välkommen till våran församling. Och liksom det är fint varmt välkommen. Så börjar det liksom viskas lite så här. Det börjar spridas lite rykten. han har ju också berättat för Gud gjort bland hedningarna. De börjar viska. Folk säger att han gör saker som är mot lagen. Ni vet här, det blir ryktesspridning på stan. Har ni varit med om det någon gång? Att liksom någonting börjar och så bara helt plötsligt vet alla om det. Det bubblar i stan. Och folk säger att han liksom går emot sina rötter. Och att han liksom inte riktigt är med på de här judiska sederna. För han var ju en farisé, en judisk man. Och judarna ville fortfarande hålla kvar vid sina seder. Liksom. Så han tänker så här, ja men jag går till templet. Han är där i 7 dagar, han renas, han firar högtiderna. Han är med på liksom offer, han är med på allting. Han gör allt för att bevara enheten. För han vill ju inte starta bråk, Paulus. Han vill ju liksom att det ska, Jesus ska spridas. Men det hjälper inte. För att börja några andra liksom sprida så här, bara några som inte känner honom är så här, han har tagit med en hedning in i templet. Alltså det blir helt så här, det blir uppståndelse. Det sprids det här ryktet om att han har tagit med en hedning in i det heligaste där bara judarna får vara. Och det var ett grovt brott, men det är inte sant. Men folket rasar ändå för det här ryktet sprider sig. Och när han är i templet så är några som känner igen honom som börjar ropa: Israeliter, hjälp till, den här mannen som överallt har undervisat mot vårt folk, mot lagen och den här platsen. Alltså jag måste nästan läsa det här från min riktiga bibel, för det spårar rejält från vers 28 och framåt. Han har nu dessutom tagit med sig greker in i templet och orenat denna heliga plats. De har nämligen tidigare sett Theophilus från Efesus ute i staden tillsammans med Paulus och räknade med att Paulus hade tagit med sig honom in i templet. Hörrni, det här är liksom gossip, gossip, gossip i Jerusalem. Och hela staden kom i rörelse och folk strömmade till. De grep genast Paulus och släpade honom ut i templet och genast stängdes portarna just som de stod och höll på att döda honom. Alltså det är liksom, det är rykte, det är bubbubbubbubb. Och så ska de liksom, de ska slå ihjäl honom där och då utanför templet. Det här är jätte liksom nära dem. Så kommer en romersk soldat och griper in. Paulus grips, han förs bort. Alltså de fattar först inte vad som hände. De bara, det är liksom, det är bråk på stan. Du måste ta den killen som de försöker döda. Och mitt i det här kaoset, när de är på väg till, jag tänker mig att de är på väg liksom till häktet där han ska häktas. Och liksom innan han går över trappan in i, så vänder sig Paulus. Ganska coolt, för han måste ju nu vara så här nedslagen, han är säkert blodig, så blåtira. Jag tänker mig att han, menar, om det var jättemånga som hade hoppat på honom, han måste ju vara ganska illa om han snart också skulle dö. Men han är så cool, för han vänder sig till soldaten och säger, får jag säga något till dig? Liksom. Ganska kaxigt. Och han får tala. Inte bara för den här soldaten eller befälhavaren, utan för hela folket. Så Paulus, helt blodig, ställer sig där. För han var ju beredd på det här. Och så börjar han predika. Han börjar vittna. Hur han en gång var den här hängivna farisén. Han förföljde kristna. Hur hans liv vändes upp och ner. Och de blev ganska imponerade för han talade på hebreiska, vilket var deras språk i stan. Och det fångade liksom uppmärksamheten hos de här. Och hur han på vägen till Damaskus själv möter Jesus och han liksom predikar igen. Jag föll till marken och jag hörde en röst säga till mig, Saul, Saul, varför följer du mig? Och jag svarade, vem är du, Herre? Han sa till mig, jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. Och här händer någonting spännande. Gud vänder på rollerna. För att efter han har sagt, och de blir ganska imponerade, oj, Jesus har pratat med dig. Liksom. Och sen så säger Paulus, och han har också sänt mig till hedningarna och predikar evangeliet för dem, alltså inte judar. Och de blir rasande igen. Den här blodiga killen har stått och predikat. Och så bara... Och så det står liksom... Alltså de skriker... vi måste ta hans liv bort med honom. Alltså de blir liksom... Döda honom. Och liksom i stormens öga så händer någonting oväntat. För då tar ju soldaten honom igen och bara... Vi ska sätta på de största... Så här, vad heter det? Bojorna. Och han ska sättas längst in. Han verkar jättefarlig. Och då händer någonting väldigt spännande. För Paulus, han vet om sina rättigheter. Och han säger ganska coolt. Hörrni, är det tillåtet att prygla en romers medborgare utan att ha blivit dömd? Han känner till sina rättigheter. Han är liksom inte bara, han är smart. Han är påläst. Han vet. Och plötsligt så förändrar situationen. Och soldaterna börjar liksom skydda honom istället. För de bara, aha, oj. Han är en av oss. Han är romers medborgare. Så de som liksom ockuperar judarna börjar försvara Paulus. Och det är här som den här berättelsen slutar. Det är en liten cliffhanger. Men han är inte i underläge längre. Utan de som håller honom fången börjar försvara honom. Gud använder Paulus bakgrund och hans rättigheter och hans historia för att öppna dörrar. Men det slutar inte där. Det här blir liksom början på en kedja av händelser som sen leder att Paulus till slut får vittna inför kejsaren själv i Rom. Och det jag tänker att det här är, det att Gud har kontroll mitt i kaoset. Och här kommer vi liksom lämna den här storyn lite idag med en cliffhanger som kommer fortsätta. Vi kommer fortsätta predika om det här ett tag till. Men jag skulle bara vilja slänga in ett vittnesbörd om att från mitt liv när det har kostat att följa Gud. För att jag sa ju det, att jag valde att följa Gud på riktigt på allvar när jag var 13 år. Men det är inte den enda gången jag har tagit det beslutet. Utan jag har tagit det beslutet många gånger i mitt liv. Och det blir inte alltid enklare, men det blir verkligt. Och jag själv har fått uppleva hur Gud formar, bär och leder även genom motgångar. Och ett så tydligt exempel, det var när Aron och jag blev ihop. Aron och jag, min man, vi är ju pastorer här tillsammans. Och när vi blev ihop så var det väldigt tydligt att vi vill jobba i kyrkan tillsammans. Det var en dröm som vi hade. Och när vi gifte oss så liksom upplevde vi väldigt starkt att Gud ledde oss till Enköping. Aron är uppvuxen på västkusten och i Stockholm. Men första gången han kom till Enköping så sa han, här skulle jag kunna tänka mig bo. Första gången jag presenterade honom för mina föräldrar. Och så var det liksom så att det var väldigt naturligt för oss att vi skulle landa i Enköping när vi gifte oss. Och vi var också så här, bara, men vad ska vi göra? Jo, men vi vill ju börja pastorsutbildningen. Så vi gifte oss på sommaren och så började vi plugga till pastorer i augusti. Och det kändes som att Gud verkligen hade lagt det här på vårt hjärtan. Framförallt Enköping. För jag är ju uppvuxen här. Och man tänker ju så här när man går bibelskola. Gud, sänd mig var som helst. Jag kan åka vart du vill. Om det så är Sibirien eller liksom Nordirland eller om det är liksom, ja, ni vet, så här, man hade massa så här olika tankar. Gud, sänd mig vart du vill på hela den här jorden. Och sen så bara, jaha, vi skulle vara i Enköping. Och det har vi aldrig ångrat. Men när vi gifte oss och när vi började plugga, då fick jag först en kronisk sjukdom. Och sen fick jag en till kronisk sjukdom. Och sen så fick Aron en kronisk sjukdom. Så hela vårt första år så var vi ganska plågade av sjukdomar. Och vi var så här bara, är det så här det ska vara när man ska börja plugga till pastor? Ska man liksom må dåligt och vara sjuk? Och jag förstod inte det först. Och så var det som att Gud fick visa mig att han har koll ändå. Även om jag hade jätteont ett tag och hela min mage pajade. Men Gud var god ändå. Han hade koll ändå. När jag kände att allting bara, att jag tappade allting. Det jag kände så här bara, nu vet inte jag vad jag ska göra. Så hade han koll. Och jag upplevde som att han verkligen ledde oss genom den tuffa perioden. Han ledde oss i att vi fick träffa rätt liksom vård och liksom sådär. Och idag, jag har fortfarande de här sjukdomarna. Men jag har aldrig känt att jag kan lita så mycket på Gud och så mycket frihet i att han är den som leder mig. Och jag vet att i evigheten då kommer inte jag vara glutenintolerant. Då kommer jag äta bullar. Det är liksom så här. Nej, men förstår ni, man kan uppleva hur Gud ger en liksom hopp och tröst och löften när det känns tufft. Och så var det för mig. Och jag tänker att den här bibeltexten utmanar oss att följa Jesus när det kostar. När det kostar på riktigt. För Paulus, han visste att han skulle bli förföljd. Men han gick ändå. Och jag tänker att det är en påminnelse om att den kristna tron inte är ett liv i komfort utan i kallelse. I vårt moderna samhälle så riskerar vi kanske inte livet på samma sätt som Paulus i vårt land. I Sverige får man vara kristen och man blir liksom inte avrättad för det. Men det kan vara liksom som att vi behöver stå fast i våran tro trots motstånd eller missförstånd. För tro är liksom inte en försäkring mot lidande, men det är ett löfte om närvaro mitt i lidandet. Så här står det i Johannes 16:33. I världen får ni lida, men var vid gott mod, för jag har övervunnit världen. Så att när man lider lite grann, då kan man påminna sig om att man kan ha mod ändå. Och kanske på din skola eller på din arbetsplats så kanske man känner sig osäker att berätta att man har en tro. Man kanske känner så här, vad ska folk tänka om mig när de vet om att jag är kristen? Eller vad har folk för författade meningar om mig? Och att stå i tro i de små, tysta stunderna kan vara precis lika viktigt som att stå blodig inför en folkmassa och predika som Paulus gjorde. Och jag tror att om vi kan vara öppna med våran tro när det känns som att det kostar någonting, även om det bara är liksom ett litet samtal, även om det bara är att stå emot skitsnacket på sin arbetsplats, eller att liksom inte aktivt prata skit om chefen som alla andra gör, eller vad det nu är där du är, så tror jag att det kan göra stor skillnad. Och nummer två, jag tror att Gud vill använda dig. För att som vi har hört om Paulus, han var ingen hjälte från början. Och just det, jag var tvungen att slänga in lite emojis för att jag också är ungdomspastor. Paulus var ingen hjälte från början. Han var förföljare, men Jesus förvandlade honom. Och han är ett bevis på att din historia inte diskvalificerar dig från Guds plan. Och jag tänker säga det igen, att Paulus är ett bevis på att din historia inte diskvalificerar dig från Guds plan. Utan det kan liksom bli din största styrka. Jag tror att Gud tar de där grejerna som var tuffa för oss eller jobbiga för oss eller det som vi har levt och vänder det till någonting gott. För så här står det i Korinthierbrevet 12:9. Min nåd är nog för dig, för kraften fullkomnas i svaghet. Och genom historien har Bibeln förvandlat liv och skapat förändring. Och på samma sätt som Paulus förvandlades genom sitt möte med Jesus på Damaskusvägen, så vill han förvandla oss. Och vi kan se Bibeln som en bok som inte bara berättar en historia, utan som liksom talar till oss personligen idag. Och genom att läsa Bibeln i våran vardag så kan det här bli verklighet. Och det är en kraftfull handling som kan förändra våran syn på världen, på oss själva och på alla andra. Och i dagens kultur så är vi liksom omgivna av tusentals röster och liksom influenser. Och det här brukar jag ofta snacka om med ungdomarna. Att så här, vad är din största influens? Vad är den största rösten i ditt liv? Vad är det som får mata dig mest? Är det liksom så här, någon mode, liksom blogg, eller är det någon sportkanal? Eller vad är det som ligger längst upp på ditt liv? Och där tror jag att vi behöver lägga Guds ord. Att det får vara vår största influens. Att det får vara vår fasta grund. Paulus, som var en förföljare, förvandlade Gud och använde honom till något fantastiskt. Har vi gett oss tillåtelsen att höra Guds röst som Paulus hörde Jesus röst? Det är en fråga som jag brukar ställa mig ibland. Har jag lyssnat på Jesus idag? Nummer tre. Jag tror att när vi kollar på den här texten så är det viktigt att se att Guds nåd spränger gränser. Och det väcker ofta motstånd. För som vi hörde här, så när Paulus berättar för folket i templet att han ska gå till hedningarna, då händer det någonting märkligt. Det är som en switch i dem. De bara, nej, vi måste döda honom! Liksom så. Det var utanför deras nåd. Men hela hans vittnesbörd, att han hade liksom mött en uppstånd i Jesus, han hade blivit förvandlad, han talat till folket, och ändå så exploderar de. Varför blir de så arga? Jo, men för att det judiska folket, vi måste tänka att de såg sig som Guds utvalda. Och de hade hela sina liv fått höra att det är bara genom liksom, det judiska folket som man kan få möta Gud. Gud hade gett dem lagen, templet, löfterna, och de hade en jättestark identitet i det här. Att de var Guds förbundsfolk, formad av historien, av Guds ingripande. Och liksom skillnaden mellan rent och orent, vi och dem, det var deras identitet. Och så kommer Paulus och liksom vänder på det här. Jag ska sända dig långt bort till hedningarna, hade Gud sagt till honom. Och det här är mer än teologi, det är liksom ett angrepp mot deras världsbild. Och Paulus predikar jättemycket om liksom en gränslös nåd. Det står så här i Romarbrevet. Det är inte genom lagen som Abraham fick löfterna, utan genom trons rättfärdighet. Och det står i Galaterbrevet, alla är ni Guds barn genom tro på Jesus Kristus. Här är ni inte längre jude eller grek, slav eller fri, vi är alla ett i Jesus Kristus. Han går över gränsen för dem. Och för Paulus var inte det här bara en sanning, det här var kärnan i evangeliet. Jesus stod för alla. Guds nåd gäller alla. Den går förbi våra gränser, våra regler, våra föreställningar om vem Gud får förvandla. Men vad gör vi när nåden kliver över våran gräns? Eller vad är din gräns? När Gud verkar i sammanhang som du inte förstår. Men de har ju fel teologi. De säger så här och de gör så där. Och Gud använder dem ändå. Då kan man ibland bli så här, meh. Men Gud, nu får du vara nog. Nåden är väl inte så där stor? Nej, men så säger vi inte, men det är så som det liksom, och när människor med kanske en annan bakgrund eller livsstil eller tro får möta Gud. Kanske någon som är så där helt annorlunda än dig på andra sidan kanske. Då kan vi bli upprörda. Eller när nåden hamnar hos fel person. Jag gillar ju inte honom. Liksom. Det är lätt att säga att vi tror på en stor nåd, men ibland så kan det vara svårt när det liksom skaver hos oss. Då kan vi bli provocerade. Det är svårt när det stör våra gränser. Och det är precis där Paulus står, mitt i konflikten. Inte för att han var oartig eller provocerande, utan för att Guds kärlek var större än människors ramar. Och så här levde ju Jesus hela tiden. Han åt med tullindrivarna, med syndarna. Han var med de prostituerade. Han förlät dem som ingen annan ville ha någonting att göra med. Och när han gör det så säger han, så här ser Guds rike ut. Och det här kan vara svårt. Och jag vill säga, ge inte upp. Även när du känner att nåden går utanför dina gränser. Det kan vara svårt att följa Jesus. Paulus var villig att lida för sitt uppdrag. Och ibland kanske vi är villig, eller behöver vara villiga att lida när nåden liksom går över gränsen för oss. Paulus var villig att lida för sitt uppdrag, men han förlorade aldrig glädjen i sin kallelse. Och det tror jag är en nyckel. För ibland möter vi sådana svårigheter, eller vi kanske känner oss ensamma. Vi kanske känner att Gud inte är med oss, eller det känns svårt. Och så kanske man tappar den där glädjen. Och jag tror att vi behöver hålla kvar i glädjen. Vi är inte ensamma. Gud är med oss. Så här står det i Filipperbrevet 1:6. Och jag är viss om att han som börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Jesu Kristi dag. Gud fullföljer sitt verk i oss, även när vi känner oss trötta eller besvikna eller osäkra. Gud har koll. Du behöver inte ha koll. Han har koll. Jag ska gå ner för landning och bara fundera på lite, vad betyder det här för oss idag? För att ibland kan vi läsa Bibeln och bara, men det här var jättebra, och så går vi vidare. Men jag tycker det är så viktigt att liksom komma ner på djupet i, vad betyder det här för mig? Vad betyder det här för oss? Och i den här texten från Apostlagärningarna 21 och 22 så möter vi Paulus som trots varningar från vänner, profeter, beslutar sig att resa till Jerusalem. Det här grips av folket för att ha talat om Jesus till hedningarna och väcker motstånd. Paulus berättar sin berättelse för folket, och när han förklarar hur han möter Jesus så, och liksom fick det här uppdraget att sprida evangeliet till alla, så mötte han motstånd. En våldsam reaktion. Och det vittnar om den här gränslösa nåden, att Jesus kom för alla, oavsett bakgrund. Om jag tänker så här, med lite de frågorna som jag hade med oss från början. Vad händer när jag försöker leva ut min tro men känner mig ensam eller missförstådd? För det tror jag är en ganska vanlig känsla. Och då vill jag bara säga att du är inte ensam. Paulus visste hur det kändes. Jesus visste hur det kändes. Och du är med i samma berättelse. Vi alla här har samma kallelseuppdrag. I vår vision så står att vi vill göra Jesus känd, trodd och älskad av många fler. Och som jag sa på barnvälsignelsen, om du är här och tror på Jesus, då är det här din församling. Alltså om du ser det här som din församling, så har du det samma uppdrag. Vi gör det här tillsammans. Du är inte ensam. Men hur kan man vara en lärjunge då, om man inte känner sig perfekt eller inte känner sig liksom, man är inte felfri? Och då säger jag, du är inte kallad till att vara felfri. Du är kallad till att följa Jesus. Jesus sa, kom följ mig till enkla fiskare. De var typ tonåringar som var ute och liksom så här precis hade, de gjorde det som sina pappor hade lärt dem liksom. Och han säger samma till oss. Följ mig, jag vill göra något vackert med ditt liv. Att vara en lärjunge handlar inte bara om att tro i teorin, utan låta det påverka våran vardag. För jag tror att det är ganska lätt att man är så här bara, men jag tror på Gud. Jag tror att Jesus har dött för mig. Men har du svarat på den kallelsen som han har gett till dig? Har du låtit det bli verklighet i ditt liv? Har du låtit det påverka hur du liksom behandlar människor runt omkring dig, både i församlingen och utanför församlingen? Hur kan vi vara vittnesbörd för Guds gränslösa nåd? Vi är kallade att reflektera Guds kärlek och förlåtelse. Samma förlåtelse som vi har fått genom Jesus. Så, hur når vi Enköping, Enakyrkan? Hur når vi våra arbetsplatser? Hur når vi dem på våran skola? Hur når vi våra grannar? Hur når vi våra vänner? Jag tror inte alla ska stå blodiga och predika uppe på en trappa som Paulus gjorde. Utan jag tror att vi ska vara deras vänner. Vi ska vara deras arbetskollegor. Och vi ska vara de bästa grannarna. Låna ut saker till era grannar. Var trevliga. Alltså, jag tror att genom att visa Guds kärlek i liksom praktiska handlingar. Det kan vara det största vittnesbördet. Tänk på, hur är du mot människor? För du kanske är den enda kristna som de känner. Och då är det den enda Jesus de kommer att se hur du är, hur du lever. Men vi behöver inte vara perfekta, vi behöver bara försöka följa Jesus. Och vi kanske behöver tänka, liksom, men vi behöver nog ändå ställa oss den här frågan. Hur ser jag på andra? Hur tänker jag på andra? Tänker jag att alla ska vara perfekta? Är det liksom min måttstock? Bjuder jag in människor i mitt liv som inte är precis som jag? Vågar jag bjuda hem någon som är lite annorlunda? Vem kan Gud använda då? Vågar jag tro att det gäller mig? Och jag säger ja. Paulus var en förföljare. Lärjungen Petrus var en förnekare. Maria från Magdala, den första som fick se Jesus, hon var bruten. Men de fick bära evangeliet. Så jag tror att du kan bära evangeliet i din vardag med din berättelse. Lovsångsteamet, ni kan göra er redo. Och jag tror att i det här, så när man har en sån här predikan, yes, jag ska bli som Paulus, jag ska åka dit även fast alla säger att jag inte ska det. Det är så lätt att man säger bara, det handlar om mig. Nu är det jag som är liksom ute på det här uppdraget. Och på ett sätt, ja. Men vi behöver också bön och gemenskap för att kunna ta på oss det här uppdraget. När vi ser på Paulus så kan vi se att han stod inte ensam i sin kallelse. Han hade vänner. Han hade medarbetare som stöttade honom, som bad för honom, som uppmuntrade honom. Så ta inte den här predikan som att du helt ensam ska gå ut och göra det här. För det här gör vi tillsammans. Och jag tror vi behöver kroka arm med varandra och säga att vi ska gå ut och visa Jesus för våran stad. Och församlingen, det är en plats för gemenskap. Det är en plats för stöd. Vi är lärjungar som behöver varandra för att kunna leva ut våran tro. Ensam är inte stark. Ensam är inte stark. Vi är starka tillsammans. Vi får bära varandras bördor. Och församlingen kan få vara den platsen, tror jag. Där vi kan få vara en gemenskap där vi stöttar varandra. Både i vardagens utmaningar, där vi kanske möter motstånd i våran tro. Så församling, var uppmärksamma på varandras behov. Liksom, kolla läget, hur är det med dig? Och säg inte bara det för så här, hur är läget? Utan vi bryr oss om varandra. Är vi villiga att stå med varandra? Även när det är svårt. Och bara till avslutningen så vill jag bara bjuda in dig att följa Jesus. Det här är inte bara Paulus berättelse, det här är vår berättelse. Och vi lever i en tid där det kanske inte kostar livet att följa Jesus, men det kan få kosta någonting annat. Det kan vara socialt, känslomässigt, ekonomiskt. Men det vi ser här, det är att det är värt det. Att följa Jesus handlar inte om att ha alla svar, utan det handlar om att säga ja varje dag. Även när det kostar. För det är just där, mitt i prövningen, som Gud kan få forma oss. Som han kan få förvandla oss. Och du kanske står vid ett vägskäl idag. Du kanske inte vet vad du ska göra. Och då vill jag bara uppmuntra dig att ta ett steg närmare Jesus. Du kanske känner att jag har kompromissat med min tro. Jag har inte vågat stå upp för Jesus. Och då vill jag bara bjuda in dig att överlåta dig till Jesus på nytt idag. Att ta det steget på nytt idag. Och kanske finns det någon här inne som aldrig har sagt sitt ja till Jesus fullt ut. Och då vill jag uppmuntra dig att ta det steget idag. Idag är en inbjudan att följa Jesus. Och det kostar. Kanske inte så att du mister ditt liv. Men så att du får ett nytt liv. Och det är värt det. Hörrni, vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du har kallat oss att följa dig. Inte för att livet alltid ska bli lätt, utan för att vi ska få leva det tillsammans med dig. Och tack för att du går med oss även när det stormar, även när det känns tufft. Gör oss modiga att följa dig när det kostar. Herre, jag ber att du ska utrusta oss att följa dig när det kostar. Så Herre, kom och forma oss, kom och förvandla oss, kom och gör ditt verk i oss så där som bara du kan. Och hjälp oss att ge oss själva till dig utan att hålla tillbaka. Hjälp oss att våga leva annorlunda. Kanske våga sticka ut. Och jag ber att du ska ta all våran rädsla. Ta all våran oro. Ta all våran ångest. Helige Ande, hjälp oss att lita på dig. Hjälp oss att följa dig. Kom och förvandla oss idag så att vi kan leva lik Paulus. Och liksom bära ditt ljus var vi än går. Jesus, vi behöver dig så mycket idag och alla andra dagar. Så hjälp oss att följa dig. Hjälp oss att följa dig även när det stormar, även när det känns tufft. Även när det kostar. Och jag bara ber att du ska skapa identitet i oss. Att vi är dina barn, att vi är dina lärjungar. Och hjälp oss att följa dig. Forma oss efter dig, Jesus. Forma oss efter dig så där som bara du kan. Så nu tar vi en stund där vi bara tar tiden med Jesus. Överlåt dig till honom och fundera på vad du behöver just nu.